En groda ska hoppa. En groda är en groda. En groda är ämnad att hoppa och inget annat. Hela grodans kropp är ergonomiskt utformad för att den just ska hoppa. Och den hoppar. Hopp, hopp. Om jag skulle få för mig att skrika på grodan att den ska sluta hoppa, så kommer den ändå att hoppa. För det är just det som den är ämnad till, att hoppa. Jag tror inte ens att jag kan träna den att hoppa bättre. Den bara gör det den är född till att göra. Att hoppa, allt är perfekt. Men så stoppar jag den här grodan i en burk och sätter ett lock på. Och grodan hoppar. Aj, 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 aj. Grodan hoppar igen och slår huvudet i locket igen. Aj, 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 vad konstigt. Efter cirka 5 hopp inser grodan faktum och slutar att hoppa. Jag skruvar till och med av locket ifrån burken, men grodan har slutat hoppa i alla fall. Från och med nu kommer det vara nästintill hopplöst för mig att väcka upp grodan ur sin illusion om att han är den där grodan som inte kan hoppa. No more hopp. Denna burk och detta lock har jag mött hos många och inte minst hos mig själv. Jag kan själv känna igen mig kring begränsningar som jag är för gammal för det här, eller jag är alldeles på tok för ung för det här. Jag har aldrig varit duktig på att simma. Jag kommer aldrig klara av det här. Den saken är alldeles för svår och komplicerad och alldeles för intellektuell för min del. Alla de här sakerna skriver författaren Micke Gunnarsson, som har startat företaget Barnatro AB. Det är exempel på lock. De här locken som jag i viss utsträckning har skapat själv omkring min egen person, men där också andra har varit väldigt välvilliga och hjälpt till att skapa de här locken ovanför mitt liv. Jag fick själv höra, skriver Micke, från Arbetsförmedlingen: du kommer aldrig kunna jobba som projektledare. Och ändå har han varit projektledare i massor med olika framgångsrika projekt. I 2:an fick han höra: du är inte speciellt duktig på att måla i vattenfärg, Micke, så sluta med det. Och ändå har han utvecklats till en konstnär. Skatteverket upplyste honom om: du kommer aldrig kunna starta företag. Och ändå har han startat flera framgångsrika företag. Så nu till min fråga till dig. Vad har det här med oss att göra? Ni ser lite frågande ut, måste jag säga. Hur ser dina lock ut? Vad får dig att likt grodan inte göra det som just du är ämnad att göra? Eller att vara den just du är ämnad att vara? Vilka lock håller dig tillbaka? Vilka begränsande fantasier bär du på? För att det är fantasier, det kan du lita på. Nästa fråga. Vilka lock skapar du över andras liv? Jobbar du på ett arbete eller lever du kanske i en familj där du faktiskt just nu är en burk- och locktillverkare? Jag vill väcka tanken hos dig. Vilka lock bidrar just du till att skapa hos andra just nu? Att vara den man är i en främmande miljö. Och Paulus skriver om att det inre skulle få påverka det yttre, inte tvärtom. Att inte anpassa oss efter den här världen, utan att vi istället skulle försöka anpassa den efter oss. Är det så i våra liv? Är vi verkligen de vi är i Kristus i alla lägen och i alla sammanhang? Gör vi som den vise Salomo skriver i Ordspråksboken: drick vatten ur din egen källa, ös vatten ur din egen brunn. Eller är det annat som kommer in? Är du den du är alltid, i alla lägen? Nu är det så att vi inte är färdiga, vi är på väg. Som Nobelpristagaren Tranströmer skriver: du är inte färdig, och det är som det ska. En författare, Tommy Hellsten, har skrivit en bok som heter Du är mer än du anar, om konsten att bli vän med sin själ. Han skriver: om människan inte har kontakt med sin själ, då blir livet tomt. Egot strävar då efter att fylla tomrummet men tar till fel metoder. Det är bara själen, det inre, som kan skänka livskänsla, djup fullbordan och mening åt livet. Att vara de vi är. När jag var ung så var jag med i en stor församling uppe i Sörmland. Och det fanns ett mycket väl utbyggt skyddssystem omkring medlemmar. Mycket du skall och du skall icke. Och går man 10-20 år tillbaka ytterligare i tiden så fanns det ännu fler sådana skrank och skyddsmurar runt omkring medlemmar, eller hur? Det har vi alla upplevt. Nu, idag, 2014, är det precis åt andra hållet. Nu finns det inga skrank alls. Det finns knappt några staket överhuvudtaget. Gör som du vill, vad den du är. Så jag tror inte att det är så lätt att vara pastor idag eller tillhöra ett ledarskap i en församling. Och vilja så mycket men våga säga så lite. För man vill inte styra med yttre medel. Utan man vill hänvisa till att hjärtat, den heliga ande i oss, skulle styra och leda oss in i Guds vilja. Och att vara de vi är i Kristus. Jag undrar, är det möjligt att vara rätt i denna tid? På samma gång vara omvänd och rättvänd. På samma gång vara inåtvänd och utåtvänd eller utåtriktad. Alltsammans på en gång. Utan skyddsfasader. Utan murar, roller, masker vi klär på oss. Jag har en underbar bok med mig här idag. Jag vet inte hur många som har läst den. Den är skriven av Adrian Plass. Den här engelska humorkillen och förkunnare kan man kalla honom. Den heter En utomjording i St. Wilfred. Hur många har läst den? Delar har Ulf och Pernilla har läst den och någon mer. En utomjording i St. Wilfred handlar om en liten landsortsförsamling på den engelska landsbygden. Där den överviktige kyrkoherden David regerar och söker leda sin fårskock på diverse vägar och irrvägar. Och den här lilla församlingen med de mycket härliga och naturliga vännerna, de får besök en kort tid av en ängel. Lille ängeln Nank. Och när de frågar vad gör du här så säger han, jo, han som sände mig, han sa att jag skulle vara här och bida en tid hos er. Jag skulle bara vara här med er och träffa er en gång i veckan där borta i sakristian i kyrkan, i den gamla stenkyrkan. Bara för att vara tillsammans med er. Och det här är en härlig samling människor som den här utomjordingen, en alien som kommer till St. Wilfreds på ett möte. Och jag skrattar ibland. Och har du inte skrattat åt de frommas kors och beförtecken tidigare, så läs den här boken så får du många härliga skratt sådär lite. Och jag känner igen mig själv och jag känner igen andra. Där har vi David, överviktig kyrkoherde, tvivlande mest på sig själv. En hel del på sin kallelse tvivlar han också, på sin frälsning. Han har mängder med skyddsstrategi för att överleva. Han äter mycket mat. Han är fylld med mycket ironi för att vifta bort sina innersta tankar. Och han kör slalom mellan folks olika åsiktsslalomstolpar i livets utförsbacke. Men han har ett väldigt gott hjärta som bankar någonstans här innanför. Vi har Nigel Forsyth, kanton i församlingen. Han lever i det gamla. Och inget ont sagt om kantorer, om man nu säger så i pluralis. Men i det här fallet är det så. Han lever i det gamla traditionella och inget får röra sig utanför dessa förutsägbara ramar. Och den största orsaken till det, det är att i det traditionella, det som har varit, där har han en plats. Han har en given roll. Han har en position. Vi möter Hartley, en stor vuxen ung man, lätt förståndshandikappad, som får daglig hjälp med mat och tvätt. Han är enkelt troende, naiv, som ett stort barn. Han vill krama alla, lite bullrig, lite våldsam i sina rörelser, för han är ganska stor så. Men han finns där ibland dem. Vi har kvinnan som har fyllt 80, hon heter Dot Jenkins. Hon tycker om kyrkoherden, därför att när han installerades i församlingen så blev hennes man sjuk i cancer och han var ett stort stöd för Dot Jenkins. När han var sjuk och när han sen dog. Kyrkoherden säger, hon visar mig sån uppskattning. Och på något sätt är hon för mig som en badring runt ett barn som inte kan simma. Jag håller mig flytande på grund av henne. Sådana människor finns. Richard Craven, han är en anarkistisk humormänniska och den enda som kyrkoherden kan slappna av tillsammans med. Deras umgänge går att likna vid två människor med verkande tänder och tandläkarskräck, som gör allt för att distrahera och underhålla varann för att slippa tänka på just tandläkaren. De här människorna träffas en gång i veckan tillsammans med den lilla ängeln. Och bit för bit plockas fasader och attityder och avlagringar som har samlats på dem under många, många år i deras gemenskap. De träffas varje vecka, men ni vet, ja, ingen värme direkt. Och så kommer lilla ängeln, varm och vinnande, sårbar och gåtfull. Och plötsligt händer det saker. I slutet av boken så samlas de i kyrkan och då hör de en mörk, dov baston i kyrkan. Den mixas med en ljus, hög ton, en inbjudande ton. Den gamla dova bastonen är att bära med sig sin historia. Både vad som har hänt i livet och de kristna trons rötter. Den mörka bastonen som ger stabilitet åt livet, äkthet och sann mänsklighet. Och det som gör oss mänskliga i ordets finaste bemärkelse. Den ljusa tonen står för det friska, levande vattnet som inte står still, utan ständigt är i rörelse. Det som förnyas, det som sjunger ljus och stämmer så bra med hjärtats glädje och hjärtats insikter som vilar på resonansbotten av de mörka bastonerna. Det kan också gälla de gamla fina sångerna och de nya vackra, ljusa, glada lovsångerna som vi sjunger. Varför ska vi överge det ena för det andra när vi kan ha alltsammans? Varför ska vi hålla på att köra ett race i ena eller andra diket när det finns en väg däremellan? Vi är ju vägens barn, inte dikernas barn. Den här boken, om du får tag i den, den handlar om väckelse. Den handlar egentligen om att upptäcka Guds närvaro och Guds storhet. Den handlar om att upptäcka sig själv, vem jag innerst inne är i Kristus och vem jag faktiskt får vara, både i kyrkan och utanför. Det handlar om att upptäcka de andra gamla stötarna som jag har sett i så många år kanske. Och att skyddsmekanismer, masker och roller kläs av oss. Vi upptäcker att Guds resurser, Guds glädje är större än vad jag hittills vågat och kunnat tro. Så handlar det om Jesus. En Englishman i New York. En engelsman i New York. Att vara den man är i en främmande miljö. Han som ägde Guds gestalt. Han reser sig från sin plats i Guds himmel. Och han blir som en av oss. Han avkläddes Guds härlighet och blev en människa. Han kom hit, växte upp och blev snickare, fick stickor i fingrarna och tillhörde föreningen Blå tummen. Kanske till och med en gruppförsäkring genom den klubben och föreningen. Han var som en av oss, men han var full av Guds heliga ande. Han åt och drack med syndare. Han umgicks med människor som ingen annan ville umgås med. Umgicks med fariserna, de fromma. Han umgicks med synderskan. Han umgicks med tullindrivaren. Han var så fylld i sitt inre så att det som försökte hällas i hans liv, påverka honom av yttre faktorer, inte kom in någon gång. Därför att han var så fylld till bredden. Han var alltid Jesus överallt. Man sa aldrig har någon talat som den mannen talar. Han var fylld av Guds ande. Det finns någonting i socialpsykologin som kallas för härskartekniker. Har ni hört talas om det? Och Jesus använde sig aldrig av härskartekniker. Och han accepterade aldrig att någon utövade sådana över hans liv. För hans integritet var för påtaglig. Många försökte som ville ha kontrollen över Jesus. De var rädda att mista den. Det finns 5 härskartekniker definierade. Och det här kan gälla inom arbetsliv, familjeliv, relationer av olika slag, relation mellan man och kvinna, relation inom föreningsliv eller i en kristen församling. Teknikerna kan vara osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning eller påförande av skuld och skam. Jag minns i skolan hur lärare försökte förlöjliga elever för att ha kontrollen över dem, att sätta dem på plats. På arbetsplatser kan det vara så att man undanhåller information för att man själv vill komma fram, för att andra inte ska ha chansen. Kanske har vi alla upplevt härskartekniken påförande av skuld och skam. Utövat det själva eller upplevt det själva, kanske i vår barndom, ungdom. Kanske i en församling. Ett försök att hålla kontrollen. Någon sa, tankarna är ordens moder, orden är handlingarnas moder. Då är alltså tankarna handlingarnas mormor. Att inse det här med härskartekniker, det kan vara smärtsamt om jag utövar det själv eller är drabbad utav det här och lever i det. Men medvetenheten om det kan ändå göra att jag kan uppleva en förändring, en utveckling. Den som utövar det här kanske inte ens är medveten om det. Det kanske går av bara farten. Jag är så van att göra så. Och jag är så van att själv vara behärskad eller kontrollerad. När jag jobbade som pastor i en församling så var det en kvinna som kom fram till mig efter ett möte en söndag och sa så här, Björn, du vet den där platsen några mil bort, nästa söndag kommer en pastor dit som jag velat höra så många gånger. Jag undrar om det är okej att jag åker dit nästa söndag fast vi själva har gudstjänst. Och jag höll på att sätta mig alltså. Och jag sa, kära Karin, åk dit med glädje. Var lycklig och glad för friheten du har i Jesus Kristus som människa. Inte behöver du redovisa för mig vart du åker. Och se hennes ansikte när hon sken upp. Och hennes liv fick en ny inriktning. Det var fantastiskt. För jag vet att hon kom från ett sammanhang där hon hade blivit utsatt för mycket stark social kontroll. Och stark skuldbeläggande. Och Karin, hon heter någonting annat i verkligheten, bara så ni vet. Jag har en känsla att det finns många som hon, som aldrig ens frågar. Men de åker iväg med sitt dåliga samvete. Med skuldkänslan. Jag vet om personer som utövar härskartekniker. Och inte vill att andra ska tänka själva och söka hjärtats väg. Till oss alla kommer orden från psalm 71. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Du är mitt hopp, o Herre min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från första stund har du varit mitt stöd. Tänk att Jesus, ledaren, föredömet, världens frälsare, universums herre, inte leder sitt folk, inte leder sina barn genom härskartekniker, utan genom sin kärlek. Författaren Anna-Greta Wida har skrivit en vacker dikt som lyder: Famn som bär mig idag, öppen är du som havet, som ett vårhav i solen. Ingen stänger du ute, ingen stänger du inne. Ditt enda grepp är din värme. Famn som bär mig idag, bär mig också imorgon, imorgon när jag förnekar dig. Ingen stänger du ute, ingen stänger du inne. Ditt enda grepp är din värme. Så handlar det om dig och mig också. an Englishman in New York. Att vara den jag är i en främmande miljö. När vi tar emot Jesus så föder den heliga ande oss på nytt till ett levande hopp. Vi får helt nya förutsättningar. Vårt inre blir uppfyllt av den heliga ande som skapade världen, som väckte Kristus upp ifrån de döda. Vi får en egen kompass i vårt hjärta, ett hjärta av kött och blod som kan känna in Guds vilja. Att vi kan gå vår egen väg, att våga, vilja och att kunna. Paulus orden kommer, anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förnyas, förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Att känna sig malplacerad och ändå vara rätt. Har du känt det någon gång? Att vara annorlunda. Att vara en dåre för Kristus men ingen tönt. Hur annorlunda vågar vi vara? Ja, kan chefen göra så där, då kan väl jag också göra det. Eller om den där pastorn misslyckades totalt, vad spelar det för roll om jag också gör så? Var tog då våran ryggrad vägen, vårt eget hjärta, vår inre kompass? Att våga vara sårbara, visa dem vi verkligen är. Klä av oss masker och roller. Jag umgås just nu ibland med en bok som heter Modet att vara sårbar. Att jag umgås med den ibland, det beror på just temat. Modet att vara sårbar. Man kan inte svälja allt på en gång. Den handlar om att sårbarhet inte är någon svaghet utan en styrka. Att jag vågar lägga bort det där som har skyddat mig tidigare. Att det är en styrka istället. Att jag faktiskt vågar bekänna, ja, jag tror på Jesus, men ibland så tvivlar jag också. Att våga säga, jag är faktiskt himla trött på alla hjulspår i mitt liv. Jag är faktiskt ganska trött på hjulspår som finns i den gemenskap jag befinner mig i. Att vara sårbar och vidöppen. Att våga låta de mörka bastonerna finnas i våra liv. Underströmmarna, det mänskliga, det jobbiga, det sårbara. Och det vi kanske försöker skyla över så gott vi kan. Att det får finnas parallellt med det ljusa, det sköna, det vackra. Det vi helst av allt visar upp. Vår yta, våra vackra och välformulerade ord. Det som kan förnyas. Det som tvättas rent av det levande vattnet. Det som inte behöver anpassas till denna tidsålders väsende och anda, utan kan förnyas av den ande som skapade världen och som väckte Kristus upp ifrån de döda. Det står i Gamla testamentet om de 12 spejarna som skulle in i löfteslandet, där Kaleb och Josua var 2 av dem. När de kommer tillbaka med sin rapport, slutrapport, från fältarbete i Kanans land. Det var 10 av de negativa. Det är väl befästa städer. Befolkningen är väl beväpnad. Vi kommer aldrig klara av det här. Men Kaleb och Josua talade något annat. Med oss är Herren vår Gud. Vi kommer att kunna inta landet. Och då säger Gud, eftersom i min tjänare Kaleb och Josua bor en annan ande, ska de komma in i löfteslandet. Att vara fylld i sitt hjärta av den heliga ande. Och låta den heliga ande styra och leda. Och vara det som påverkar mitt liv. Att vara annorlunda men ändå vara rätt. Vågar vi det? Slutligen. Att vara den du är. Är det som räknas här. Att vara den du verkligen är här. Nu och här. Att finnas med den skatt som inom dig bor. Att vara det in på bara skinnet. Inte dolt. Gömt. Bakom kläder och skor. Att ha själen och hjärtat med sig. Att inte förlora sig själv i någon sorts hoprörd soppa. Att det inre får styra det yttre istället för att hoppa åt alla håll. Och den inre kompassen visar vägen. Vägen framåt, inte bakåt i alla lägen. Vidare, inåt och uppåt. ingen vandringssägen. Drick vatten ur din egen brunn. Ös vatten ur din egen källa, skriver den vise Salomo, om det som finns i dig själv, det som Gud har lagt ner i dig. Om att äga en inre, en djup, dold ton för många som inte vill och inte kan och har tid att höra. Men en stark ton, ett uttryck för dig själv. Och att äga en ljus, levande och hörbar ton som sprids runt omkring. Att vara den du är, ingen annan, i allt och i alla lägen. Det är att tillhöra vägen. Amen. Låt oss be tillsammans. Jag har det största förtroende för dig, Jesus, att du vet om oss som är här idag. Du känner oss innan och utan. Du ser oss med dina kärleksfulla ögon. Du ler inget hånleende, men ett varmt, faderligt, kärleksfullt leende. För att vi kom hit. För att vi ville det. För att vi brydde oss. För att vi kanske i någon mån skulle få höra dig tala. Tack att du ser till det hjärtat som har det så just nu. Den som längtar efter mer av dig. Den som är trött på hjulspåren. Den som är trött på härskartekniker, både att vara offer eller gärningsman. Den som har svårt att vara sig själv i alla sammanhang. Att våga vara den hon eller han i Kristus är. När det känns svårt att låta det där inre flödet få flöda över. Där det där hjärtat får lysa igenom det jag innerst inne vill. Det jag innerst inne är i dig, Kristus. Fyll oss med denna ande som kallas en annan ande än den som råder i världen. Den som präglade de 10 spejarna. En annan ande som präglade Kaleb och Josua. Som präglade dig. Som präglade den lilla ängeln i landsortsförsamlingen. Som förändrade människors liv. Gud, du som skapade världen. Du som sa ditt ord. Och mörkret fick vika, ljuset bröt fram. Du som sa ditt ord och livet började spira och gro och grönska. Du fick frukten att växa. Du heliga ande som fick Kristus att komma upp ur det dödas rike, uppväcktes. Du heliga ande mitt ibland oss den här stunden. Jag ber dig, ruva över oss. Låt oss få känna att du älskar oss varenda en. Du har någonting att säga oss och du har gjort det. Du har någonting att göra med oss. Du vill följa oss, bära oss, leda oss, Herre. Låt oss få vara de vi är i dig. Ta hand om denna församling, alla mina vänner här. Tack för den här sköna, varma gemenskapen. Låt oss tillsammans få träda fram inför dig, Jesus Kristus, som vi är. Lägga av allt, dra skorna av våra fötter om det skulle behövas. Lägga bort alla masker och roller och attityder och invanda mönster, Herre. Och bara komma som vi är inför dig. För egentligen det vi längtar efter. Egentligen det vi innerst inne vill. Jag har så stort förtroende för dig, Jesus, att du tar hand om oss och gör det du vill med oss. Just nu och i fortsättningen. I ditt namn, Jesus. Amen.